En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Vid Janopomorsk i norra Polen, där ligger Truso, dit Wolfstan åker. Och han blir också hijackad av Alfred. Berätta hur man åker. Och så får han beskriva hur man ska åka från Hedeby bort till norra Polen. Och så den här slumpartade upptäckter, det är för oss vad tyskarna skulle kalla gefundenes fressen. Det är precis sånt vi vill komma åt. Eftersom de visar vardagsmentaliteten, vardagsköpmannen som dyker upp. Ja. Som åker mellan sådana här platser. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, och till
Katarina Harrison Lindberg, författare av historisk facklitteratur och vikingaentusiast.
Precis. Och nu har vi kommit till de fredliga, kapitalinriktade giribukarna, inte de våldsamma krigarna.
Ja, för vikingarna var inte bara krigare, de var ju handelsmän också. Man får ju en bild av att de höll på med, de var som folk, de gjorde allt möjligt. Men att vara handelsman, det är ju faktiskt raka motsatsen till att plundra runt och vifta med yxa.
Jag tugga fradga och bita på skölden och gubbesök. Ja. Tvärtom, de här handelsmännen avskyr ju de där vikingarna som vi tänker på spontant, sjörövare.
Ja, vet du har ett jättebra exempel på en handelsman, det vet jag. Han heter Ottar.
Precis, Ottar från Hålogaland, och det är alltså en handelsman som vi känner till för att han blev intervjuad. Han är alltså ett intervjuoffer som man ville prata med för att veta vad han visste, och då babblade han på och allt det här blev nedtecknat. Och det beror på en av vikingarnas största fiender i England, kung Alfred den store av Wessex. Samma man som stoppade danerna från att utsträcka danelagen i söder och stoppade dem. Någon gång, troligen på 880-talet, kanske i London, som var hans viktigaste köpstad i den delen, så tycks Alfreds män har snappat upp att det är en som kommer långt norrifrån, som verkligen har rest mycket, som pratar om det här, som går omkring här på våra gator och försöker kränga valros, elfenben eller något annat. Ottar från Hålogaland. Och Alfred, han sitter då, för han är en lärd man, han är intresserad av geografi, och han är lite sur över att en skrift som han använder i England, Paulus Orosius skrift Historia Adversus Paganus, historia mot hedningarna, att den innehåller så pyttelite om Nordeuropa. Han vill alltså intervjua folk som kan mer om nordeuropeisk geografi, och då får han höra om den här Ottar. Ottar är inte ensam, han intervjuar en som heter Wolfstan också, som har rest på Östersjön, men Ottar, han är från norra Norge. Och han har varit och rest jättemycket. Han ägnar sig normalt åt boskapsuppfödning och fiske, men inte så att han tycker att det här räcker. Han är ansedd kar, folk i trakten har förtroende för honom. Han bor alltså uppe i norra Norge, kanske i Lofoten trakten.
Ja, ja, det här gör ju att jag osökt kommer att tänka på gården Borg som ligger
i just det, den har restaurerats.
Ja. Den är utgrävd, restaurerad, man kan gå in i den alltså.
Men den, har du varit där uppe? Jag vet att du har varit mycket i norra Norge innan vi träffades.
Nej, jag har inte det. Jag har bara sett den på bild. Och den är otrolig, jag menar, om bilderna inte ljuger så är den väldigt imponerande. Men ja, jag har varit mycket, men jag har inte varit där och tittat. Men det här är ju en jätteanläggning.
Ja, när man läser Ottar så verkar han ha haft det lite mer knapert ställt. Lite mer medelklass.
Ja. Men å andra sidan, om han nu hade, jag menar, 20 nötkreatur, 20 får, 20 svin, det är så illa. Han måste ha varit...
Han var inte nöjd i alla fall, så mycket vet vi. För han vill dryga ut inkomsterna. Han gör en poäng av att det är ju inte så mycket, jag har bara 20 kor och 20 får och 20 svin.
Så. Jag tror att det är lite så här humble bragging.
Mm. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I alla fall, han gjorde mer. Hans män jagade valross och val, utnyttjade halvvilda renar som drar omkring på fjällen. Han hävdade att jag har 600 renar som jag gärna säljer till vem det var månde. Och han tar tribut från samerna, ett märkligt folk som betalar och gör lite affär med honom. Fågeldun, pälsar, fällar, vilddjur, valben, rep, sälskinn. Alltså han är en businessman lika mycket som han är en bonde. Och det här berättar han då mycket noggrant för kung Alfred om hur man gör affärer med samerna. De rikaste, de betalar 15 mårdskinn till honom, 5 renskinn, 1 björnskinn, 10 skeppodun, 1 direkt av björn eller möjligen utterskinn, 2 rep, 1 ska vara tillverkat av valskinn, 1 av sälskinn och så vidare. Det här är alltså lokal business i närområdet, så att han får en massa märkliga exotiska saker som han sen kan kränga till andra. Och då reser han ut på kusten under sommarhalvåret för att hitta folk som han kan sälja det här till och få ännu viktigare saker som han kan sälja för ännu mycket mer.
Men bara, jag måste bara ställa en fråga här nu. Man ska alltså uppfatta det som att Ottar, han kräver in det här från samer ungefär som någon sorts skatt. Det är inte så att han handlar med dem.
Det här har blivit väldigt omdiskuterat. För han kan ju rimligtvis inte ha tvingat dem till att betala det här. Eftersom samerna för det första kan vägra sätta sig till motvärn eller bara dra sig undan som de nomader de är. När man först tittade på sådana här källor, för det här fortsätter sedan långt in i medeltiden, så tror man att det är någon sorts underkuvande av samer. Tittar man noggrannare så finner man att den här lappskatten som det heter, det är pyttelite jämfört med all kommers som bedrivs i övrigt. Så det här tycks ha varit någon sorts ömsesidiga förpliktigande gåvor för att affärerna skulle göras. Sen startar man med byteshandel som både samerna och norrmännen tjänar på väldigt mycket. Båda sidor vill alltså vinna av det ömsesidiga utbytet, annars hade man undvikit varandra. Man gör också en poäng av att man aldrig är fiender. Norrmännen dyker aldrig upp som fiender i samiska sagor. Det gör karelar och tjuder, rena plundrare. Så det här tycks ha varit någon sorts kommers som båda parter tjänar på. För Ottar är det här bara fas 1. Nu har han kommit åt grejerna. Nu ska han utforska kusterna och sälja allt det här. Och försöka få tag på ännu värdefullare saker. Och då blev Alfred den Store verkligt intresserad. För här berättade Ottar att en gång hade han utforskat kusten för att se hur långt den sträckte sig. Om det fanns mänskliga bosättningar ännu längre bort i fjärran. Om du reser förbi alla samer, vad finns det då? Framförallt finns det valrossar där. För valrossarna, det är som elefanterna nere i Afrika. De har elfenben, de har hornen och det kan man känna mycket på. Det är ett värdefullt djur. Under 3 dagar, berättade Ottar, såg jag hav till vänster och ödemark till höger. En och annan fiskande same dök upp, men ingen bofast befolkning. Sen färdas han rakt in i det okända, längre bort än norrmännen brukade bege sig när de jagade val. Efter ytterligare 3 dagar då märkte han att kusten böjer av mot öster. Här måste han invänta förlig vind, segla sedan österut i 4 dagar och där blir det stopp igen. För där böjer kusten om mot söder. Han måste vänta på vind från norr. Sen tar det 5 dagar då han följer kusten söderut och når sedan fram till en stor flodmynning och här bodde folk. På ena banken av floden, där finns det en bosättning. Man är inte säkra på att de här ortsinvånarna vågar låta norrmännen segla vidare utan där avbryter man färden, styr in i floden och börjar reka lite och ta reda på vad det är för land man har kommit till. Och det är en ganska bra geografisk skildring av hur man åker från norra Norge till Vita havet.
Ja, det här är ju en jätte... Det stämmer ju.
Ja.
Tittar man på en karta så det ser ju ut på det här sättet. Det här landet som han har kommit till, det kallades för Bjarmaland. Bjarmerna, det var ett folk som bodde vid floden Dvinas utlopp.
Arkhangelsk idag.
Arkhangelsk i Vita havet. Och... ja, de berättade en hel del för Ottar om hur det var, men han hade svårt att avgöra om de ljög eller om de talade sanning. Och han fick ju frågan då, men vad var det här för folk egentligen? Vilka var bjarmerna? Och då kunde han egentligen inte riktigt svara på det. Han visste inte om bjarmer var samer eller om de var liksom ett helt eget folk, men de talade i alla fall ett liknande språk. Annars, han måste ju ha förstått samiska, annars så hade han ju inte kunnat prata med dem.
Ja,
så att de kunde förstå varandra. Men i övrigt så var de inte alls som samer. För som Ottar sa då, samerna, de flyttar ju omkring. De är ju nomader, medan bjarmerna var bofasta och utnyttjade marken här vid floden, ja, så gott det gick. Och det intressanta är att idag... så vet man inte heller vilka bjarmerna är. Vi vet inte om det var samer eller karelare eller permer som också är ett folk här uppe. För att de finns inte längre.
Av okända skäl, ja. Tystna källorna om bjarmerna mitt av 1200-talet.
Ja, jag som har läst väldigt mycket i Saxo Grammaticus historia, han skriver om bjarmer. Alltså han berättar om bjarmer. Det här är på 1100-talet. Men sen verkar det som att de är...
De försvinner och blir därmed ett av många högmedeltida mysterier. Men Alfred är ju inte nöjd med det här. Han tycker det är jättespännande med Bjarmaland och exakt skildring. Han kan då rita ut hela Nordnorge och Kolahalvön på en karta. Och sånt här tycker Alfred är kul. Men han är inte klar med Ottar. Ottar får ju berätta vidare. Då åker du inte söderut då. Hur gör man då? Du kommer ju till England. Bevisligen, du är här nu. Hur gick du tillväga? Och då fortsätter Ottar och ger oss en skildring av hur man åker för att marknadsföra varor i Norge, i mellersta Norge, i Sydnorge. Han rekommenderar framförallt en marknadsplats som på anglosaxiska blir Skiringshill, vilket är skiringsal på norska. Det heter idag Kaupang och det är utgrävt. Det ligger i Sydnorge, en stad. Kaupang betyder just köping, alltså marknadsplats. Och den är utgrävt, så den känner vi till väl. 5 dagar seglats söder om Skiringssal, ja, då kommer man till Hedeby och det är väldigt väl utgrävt. Det ligger precis söder om dansk-tyska gränsen. Och Ottar berättar då hur man gör för att segla dit. Han berättar om Bohusläns och Hallands kuster, hur man ska gå längs med Själlands nordkust. Undvik öppet hav, alltså det är grundregeln, håll dig till kusten. Och sen genom den danska övärlden och till slut fram till Hedeby. Som man kan besöka. Den ligger då med ett stort tyskt vikingamuseum alldeles bredvid.
Ja, där har vi ju varit. Ja,
1,3 kilometer lång vall runt omkring och man har uppfört en del hus också.
Det är ju väldigt välordnat. Det kommer mycket turister dit.
Absolut. Det ligger precis vid Schleswig. Väl värt ett besök. Där finns dessutom nästan alla tyska runstenar. 4-5 stycken i ett museum. Men det inte roliga som jag tycker är roligt med Ottar är att det här vet vi bara för att han står och kränger valrosselfenben på en kaj i London. Så att Alfred blir tipsad. Det är alltså en slump att vi känner till honom. Ingenting tyder på att Ottar är en speciellt märklig person. Han råkar bara vara och sälja sitt valrosselfenben vid exakt rätt tidpunkt när Alfred är sur över Paulus och Rosius dåliga geografi.
Ja, därför att som man kan förstå då så var han framförallt en storbonde som drygar ut inkomsterna hemma vid med den här handeln. För annars, när det inte är segeltid, då ägnar han sig åt boskapsskötsel och renskötsel och fiske.
Men, alltså hela våren, hösten och vintern är han
precis.
Hemma.
Men om somrarna så seglar han antingen då norrut mot samer och bjärmer eller söderut för att träffa kunder i Hedeby eller i London då till exempel.
Ja, att han inte berättar om han är sig till London på Nordsjön, det är för att det vet Alfred. Det känner ju engelsmännen till. Det behöver man inte fråga om.
Nej, det behöver man inte fråga om. Man hade ju mycket väl kunnat tänka sig att han skulle ha seglat även österut, alltså in i Östersjön. Eller hur?
Ja, för vi har utgrävda platser där också. Alltså vid Ådes mynning, där ligger Wollin. Mm. Ännu längre bort, vid Janopomorsk i norra Polen, där ligger Truso. Dit Wolfstan åker. Och han blir också hijackad av Alfred. Berätta hur man åker. Och så får han beskriva hur man ska åka från Hedeby bort till norra Polen. Och sådana här slumpartade upptäckter, det är för oss vad tyskarna skulle kalla gefundenes fressen. Det är precis sånt vi vill komma åt. Eftersom de visar vardagsmentaliteten, vardagsköpmannen som dyker upp. Ja. Som åker mellan sådana här platser.
Och av en ren händelse då så får vi en massa platsnamn här. Vi har Skiringssal, dagens Kaupang, Hedeby, Wollin, Truso, Birka i Mälaren. Vad är det här egentligen för platser? Alltså är det städer? Är det bara handelsplatser? Alltså hur...
ja, så tack och lov så är de här väl utgrävda, många av dem, eftersom de ligger där och formligen alstrar arkeologer likt magneter. Dessutom vissa av dem är beskrivna i skrift. Vi har arabiska resenärer till Hedeby som tycker att det här är stinkande och fullt av trä och det är inte mycket att ha, trångt och ohygieniskt. Och det stämmer. Gräver man ut där så finner man att det är i princip alltid byggt av trä. Små hus, timrade, lite skiftesverksteknik, men det är också gott om rikedomar. Lätt att hitta silver. Det är trångt, ohygieniskt, men lukrativt. Man åker dit för att man vill tjäna pengar, gör det så lätt för sig som möjligt. Man har inte kommit på det här med avfallshantering, utan den vräks ofta rakt ned i närmaste hamnområde, vilket då leder till vissa problem som man måste rensa upp och det kommer föreskrifter. Det är orter man inte kunde undvika. För det här var viktiga platser och de hade ofta en furste i närheten, en lokal småkung som gav det skydd köpmännen behövde för att kunna känna sig säkra för sjörövare. Och det här någonstans vi förstår varför de behövs. Du kan under vikingatiden med alla de här sjörövarna som finns för att handeln har fått ett uppsving, så kan du inte på egen hand bara åka runt och sälja varor överallt. Du behöver beskydd, du behöver en vall, palisader och stridsmän som en kung ställer upp med. I gengäld får du ofta ge honom förköpsrätt för varorna eller sänka priset lite så han kan komma åt prestigefynden.
Men det måste ju betyda att de här platserna har en, alltså befolkningen i dem måste ju variera enormt beroende på om det är sommar och tid för handel eller om det är vinter. Det måste ju ha varit många, mycket färre personer som bodde där när det var lågsäsong.
Ja, när det gäller Skiringssal så tycks det ha varit en väldigt säsongsbetonad boplats där man åker när det behöver göras. Men ju starkare, mäktigare kung, alltså den här småkungen på Jylland, sån som Harald Blåtand och hans anfäder, de ville ju verkligen kontrollera Hedeby och de hade behov av den. Så då vet vi att då tvingar de framförallt hantverkare att bo där permanent så att de kan utnyttja platsen, komma åt framförallt prestigeföremål, fina svärd, guldföremål och så vidare då. Så vi får föreställa oss att ju mer organiserade kungariken du har i närheten, desto mer tvingande men också desto mer profitabelt blir det att hålla sig till dem. Det vill säga att de utvecklas till städer så småningom. Och när du väl måste bo där permanent, ja, då ser du till att bo lite mer bekvämt också.
Mm.
Så det här är just i den fasen då man går från temporära marknadsplatser till lite mer permanent stadsbyggnad.
Ja.
Och här växlar då alla möjliga varor ägare. Alla de här täljstensgrytorna som man kan se i rester av både Skiringssal och Hedeby. Alla de här valrosselfenbenen, pälsverken, tran från valar eller dun som man får från fåglar. Säljer man det för dyrare än man hade köpt in det. Och det här omsätter ju då väldigt stora mängder silver.
Mm. Det är ju så uppenbart att det här, vi pratar om handelsmän här nu. Vilket ju är mycket, mycket långt ifrån de här vikingarna som man ser framför sig, som liksom stiger i land och gör plundringsräder och det här som vi har talat om tidigare. De här havskrigarna som låg och lurade på sina skepp och snodde andras rikedomar. Jag menar, en person som Ottar vill ju hålla sig mil ifrån den sortens verksamhet.
Ja, han hade blivit djupt förolämpad, ja. Man hade kallat honom för en typisk viking.
Ja.
För det här är sådana som tycker att vikingatidens vikingar, plundrarna, det är ju ungefär som Pirates of the Caribbean, ja, för en spansk silverhandlare i Västindien på 1700-talet. Det är inte bra folk.
Och jag antar att Ottar mycket väl hade kunnat råka ut för den sortens kapningar om han hade haft
otur. Han hade varit ett läppbyte.
Ja, men med detta sagt, och nu kommer vi tillbaka till någonting som vi faktiskt talade om lite grann i förra poddavsnittet också. Nu står det inte uttryckligen att just Ottar handlar med slavar här. Det verkar han inte ha gjort.
Det var inte hans grej.
Nej, det var inte hans grej. Men slavhandeln var ju enormt vinstgivande. Och inte så märkligt, för jag menar, även om Ottar inte handlar med slavar så får man ju absolut föreställa sig att han hemma på sin gård hade ett antal trälar.
Ja, det får vi nu utgå ifrån eftersom vi har så pass många skriftliga källor som berättar om träldomen. Alltså, nu talar vi inte bara om sagor, vi talar om lagtexter, observationer, ögonvittnen som visar om hur viktigt och vanligt det var med slavar för att livet skulle funka på gården. Vi vet vad de brukade göra. Trälkvinnorna, det var de som stod med, alltså malde med handkvarnar. Vi vet vad manliga trälar förväntas göra. Vi har även sifferuppgifter på ungefär hur många trälar som ska ha funnits hos en storman och så vidare. Och detta förutsätter en väldigt aktiv slavhandel. De flesta folk har tabun mot att förslava sin egen befolkning om det inte är exceptionella skäl, skuldsättning och liknande. Det vill säga, du förslavar hellre en utlänning och då förutsätter det att någon flyttar dit utlänningen. Och den här slavhandeln, den måste ha varit mycket stor och aktiv. Och vissa isländska sagor så ser vi exakt hur det går till. Mm. Jag har mitt favoritexempel från Laxdalasagan. Det är Island, skrivet omkring 1230. Det är alltså i slutfasen av slaveriets historia, men de har fortfarande sett det här som något självklart. Nu är det så att de enstaka händelserna i den här sagan som sägs ha hänt på 900-talet, de har kanske inte ägt rum, men det är oväsentligt för oss. Det väsentliga är att de visar typiska episoder, sånt som hade kunnat hända, lite vardagsliv. Hur gör man för att köpa slavinnor om man är en isländsk storman? Och så målar man upp en sån scen.
Hur gör man då? Berätta.
Ja, för först ska du givetvis åka till Göteborg. Nej, det ska du inte, för Göteborg är inte grundat än. Men Brännöarna utanför Göteborgs skärgård. Jag menar Brännöbrygga, Kjössö och de här Styrsö. Det var klassiska mötesplatser, för de ligger så bra till, både från Västergötland och från Västerhavet. Och där, dit åkte vår hjälte då, Höskuld Dalakollsson från Island i mitten av 900-talet för att köpa sig någon snygg slavinna. Och det finns ett sånt här utbud. Gille den gårdske, alltså Gille från Ryssland, säkert en svensk slavhandlare som har varit borta i Gårdarike. Han har med sig fina slavinnor som han bjuder ut då. Och Höskuld blir intresserad. Har du några trälkvinnor till salu? Jajamän, här har vi 12 slavinnor. Och så får han se dem bakom ett förhäng och inspektera dem. Och Höskuld, han fastnar för en vacker slavinna. Ja, säger Gille, hon kostar 3 marker silver. Det var mycket. Ja, det normala priset är ju 1 mark, det vet jag. Och jag vet vad jag vill ha. 1 mark kostar dem. Nej. Ja, men hon är stum, hon kan inte prata, det är jättebra. Hon är lite defekt. Ja, kanske. Och så hagglar de om priset då ett tag. Höskuld, han går med på det här. Han väger upp 3 mark silver. Tar med sig slavinnan till Island. Där det naturligtvis så småningom framgår att de visst kan prata. De får ju barn så småningom och då föder hon en son som hon döper till Olav. Och så råkar Höskuld höra dem prata när hon inte vet att han lyssnar. Och då framkommer det att hon är en irländsk prinsessa som heter Melkorka. Som hade kidnappats vid 15 års ålder. Och Olav, som då i själva verket är dotterson till en kung. Han letar sedan upp sin morfar och erbjuds att efterträda honom på tronen som irisk kung, vilket Olav avböjer.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. and UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Det här behöver ju inte vara sant. Men skildringen av hur slavhandeln gick till, den har ju inte Laxdalasagans historia bara hittat på. Det framställs inte som en märklighet i sagan. Det är så det brukar gå till. Rika köpmän bjuder ut ett dussin flickor till försäljning. Man prutar och förhandlar. Flickan byter ägare och blir sen vad vi skulle kalla trafficking offer. Och sådana här historier dyker alltså upp på flera ställen. Och då har vi ju, det här nämnde vi också i förbigående, i förra poddavsnittet, den här slavhandeln vid Volga. Araben Ahmad ibn Fadlan. Han har kommit till Bulgar vid Volga, Volga-Buganas huvudstad. Det är 920-tal, han är utsänd av kalifen Al-Muqtadir för att undervisa stadsborna i islam som de troligen av kommersiella skäl och anammat. Men han blir nyfiken på alla de här barbariska köpmännen, ruserna. De här nordborna som är så fruktansvärt smutsiga. Jag menar, vi berättade ju förra poddavsnittet om hur grekerna tvingade att bada när de kommer till Konstantinopel. De är hemskt smutsiga.
Ja, när de är vid Bulgar har de ännu inte kommit fram. Så de är...
De är hemskt smutsiga. Ja. De är ståtliga att betrakta, men inbitna hedningar, saknar skamkänsla och tvättar sig aldrig. De är, citat, Allahs smutsigaste varelser. Inte ens efter att ha uträttat sina behov eller haft sex. Aldrig, aldrig. Och när de äter, tro inte att de tvättar sig då, utan de är, citat, som vilsegångna åsnor. Och hur försörjer de sig? Vad gör de här? De är inte krigare. Jo, de är slavhandlare. Och som beskriver Ibn Fadlan hur de här ruserna, alltså mellansvenskarna, ligger med sina slavinnor i marknadsbodarna samtidigt som köparna kommer in för att bekanta sig med dem. Ja, men vi kan ta läsa upp.
Ja, ska jag läsa ett litet stycke ur hans redogörelse för det här? I svensk översättning. Han skriver: de har med sig sköna slavinnor avsedda för slavhandlarna. Den ene har umgänge med sin slavinna medan kamraten tittar på. Ofta beter sig en hel mängd av dem på det sättet i varandras närvaro. Kommer en köpman in för att köpa en slavinna av en av dem och finner honom i samlag med henne, då fortsätter denne tills han tillfredsställt sitt behov. Ja, de har ingen skamkänsla i kroppen.
Det här är skamlösa svenska affärsmän i Ryssland på 920-talet.
Som säljer begagnade varor.
Precis. Det här har ju inte letats in i svenska historieböcker särskilt mycket. Däremot brukar man ha med det här om att de är så smutsiga. För det tycker vi det är lite småkul att man var så skitig. Tvättar sig en gång om året. Det är lite Emil i Lönneberga-verkligheten, julbadet och allt det här. Det är lite småkul att känna till. Och det var länge det enda jag visste om Ibn Fadlan. Det var en arab som tyckte att vi var skitiga. Höhö. Men skälet till att de var där, det var inte för att plundra krig eller något sånt. Det var för att sälja kvinnliga slavhandelsoffer. Nu är det här, det finns ju källkritiska problem. Ibn Fadlan, han är ögonvitt. vittne, visst, men han är också tendensiös. Hans syfte är att visa vilket elände som råder bland folk som inte är muslimer. Därför är det inte osannolikt att han överdriver nådbornas allmänna vedervärdighet. Jag kan tänka mig att hon tvättade sig någon gång efter att ha bajsat till exempel. Men han har ingen anledning att ljuga om själva slavhandeln. För den var accepterad inom islams värld också när det gäller icke-muslimska slavar. Och hade det inte varit för den här omfattande försäljningen vid Bulgar så hade man haft färre haremsslavinnor i Mellanöstern. Så det här var ingenting som han var direkt upprörd över. Det var mest att de var så skamlösa, de där svenskarna.
Mm. Ja, efter att ha läst den här typen av texter om vikingatida slavhandel så går det ju inte att undvika frågan om hur viktig träldomen det här slaveriet var hemma vid. Jag sa att det var ju självklart att Ottar hade trälar även hemma. Men hur såg det ut? Vad vet man om den inhemska träldomen? För jag menar, alla de tog kan ju inte ha sålts söderöver. En del hamnade ju här.
Ja, alltså vi har ju landskapslagar som skrevs mellan 11- och 1300-talet och vi har isländska sagor där slavar nämns i förbigående. Det är då det är spännande. Alltså när man nämner om passant, när det inte är någon speciell tendens utan man bara nämner så hade man ju slavar där. För då ökar trovärdigheten.
Mm. Och tittar man i de här skrifterna, då ser man att det är skillnader mellan män och kvinnor. Manliga trälar, de får sköta tunga saker. De sköter gårdarnas nötkreatur, får, svin och getter. De arbetar som herdar, de mockar gödsel, de fiskar, de arbetar i skogen. Trälkvinnor, de ägnar sig mer åt, vad vi skulle säga, hushållsarbete då.
Hushållsnära tjänster.
Ja, de bakar, lagar mat, sliter med handkvarnen, vilket var ett asjobbigt arbete.
Ja, det var det värsta.
Arbete.
Lägst rankat
var. Ja, de mjölkade kor och användes som sexslavinnor. Och den här handmalningen, den kan man ju verkligen gno in, för att det var helt, eftersom det var så tungt och jobbigt men samtidigt viktigt, man var tvungen att göra det hela tiden. Och det fanns ingen fri kvinna som satte sig vid handkvarnen, utan det var...
Det här kan du faktiskt jättemycket om, för du känner till en speciell diktberättelse om det här med kvarnslitet som trädkvinnor sätts att göra. Grottesången.
Ja,
kan
precis.
Kan du inte dra det? För det
ja,
här är
det skulle jag faktiskt
bra.
Kunna göra lite kort. Den är faktiskt väldigt bra. Den kommer finnas med i min nästa bok.
Nordiska hjältesagor.
Precis, nordiska hjältesagor. Och Grottesången handlar om två kvinnor, Fenja och Menja. De är av jättesläkt, så att de har ju enorma krafter. Men de har någon gång för länge sedan blivit förslavade och hamnar i, som trälar. Och tack vare att de har såna enorma krafter så sätts de att arbeta med en stor kvarn. En stor magisk kvarn som är så gigantisk och så tung så att det finns inga vanliga människor som klarar av att driva den här kvarnen. Och grejen med den, det är att den maler det som den som maler på kvarnen sjunger om. Och kvarnens ägare, kung Frode, han vill ha fred och rikedom, och alltså guld och silver. Så att han får de här kvinnorna att dra den här kvarnen dag och natt, samtidigt som de måste sjunga fram det här välståndet. Och det gör de. Men till slut så är de så utleda på det här och de har slitit så hårt och deras ryggar är så böjda så att de känner att nu räcker det. Och då börjar de istället sjunga en annan sång. Så de sjunger fram en sjökrigare som kommer från havet. Han heter Mysing och han kommer liksom dit och han skövlar det här landet och störtar kungen och allt går åt skogen. Och då hade man ju kunnat tänka sig att nu blir de fria. Men Mysing, han ser ju framför sig att det här är ju en bra klenod. Så han lastar ombord den här kvarnen på sitt skepp. Och säger till Fenja och Menja att ni är inte fria att gå. Ni ska fortsätta att dra kvarnen åt mig. Och jag vill att ni maler salt.
För det var en bristvara.
För det är ju en bristvara, så det vill han ha. Och som de trälar de är så måste de då fortsätta att mala på kvarnen och de sjunger saltsången. Och Mysing, han kan inte få nog och de maler och maler och maler tills det blir så mycket salt ombord på skeppen att Skeppen och kvarnen och allt sjunker till havets botten.
Som därmed blir salt. Okej, här har vi alltså Atlanten som saltvatten.
Yes.
Ja, det här tror inte jag på.
Det är en saga.
Men skildringen av hur de står och maler, då har vi till och med i grottesången så är det såna här typiska rim, arbetssånger som har letats in i texten.
Ja.
Så man hade trälar. Det var helt fullt accepterat. Och eftersom vi dessutom har siffruppgifter så vet vi ungefär hur många. Välbeställt hushåll på 1000-talet kan ha haft 3, 4, 5, max 8. Mm. Verkligt stora gårdar. Jag menar, i Olav den helige saga så möter vi stormannen Erling Skjalgsson på Västlandet, på Sola. Där han uppges ha haft fler än 30 trälar.
Mm.
Så det här med slavhandel, det behövdes för att det här systemet med slaveriet i vårt bondesamhälle skulle fungera. Så länge vi är kvar i vikingatiden så har vi ett slavsamhälle.
Mm. Även i Landnamabok, den här texten som vi har nämnt tidigare, som visar hur gårdarna i Island ska ägas och så, så framgår det att en bra huvudgård, en förmögen gård, den har mellan 10 och 15 slavar.
Mm.
Och mer behövdes säkert inte. För att på det sättet så kan man ju sköta väldigt mycket arbete.
Ja. Så när man tänker på vikingatiden, tänk slavsamhälle också. Det är inte alls lika trevligt, häftigt, spännande, intressant. Men det var den sociala verkligheten. De blir nästan alltid bortglömda, men utan dem hade samhället inte funkat. En automatisk följdfråga blir ju då den här, hur gestaltas i stadslivet när en köpman kommer till de här skitiga, smutsiga gårdarna? För det, de var ju små. Det var härskare som ville bestämma över de konjunkturer som svängde och så vidare då. Vad vet vi exakt om hur de här städerna fungerar? Och det har jag tittat på lite grann, för jag har ju forskat om städer och infrastruktur. Och något som slår mig direkt är flyktigheten, obeständigheten. Alltså de här städerna kan bli dödsdömda på ett sätt som en modern stad inte blir. Om de råkar hamna vid sidan av en vältrafikerad sjöled eller om det kommer in en massa plundrande sjörövare så kan de brinna ner fullständigt. Köpenen är bara där för att de tjänar på det. Har de ingen anledning att vara där så kan de flytta sig någon annanstans. Och om du bränner ner den så gör du det på någon timme eftersom allt är byggt av trä. Så när vikingatiden drar igång och blir verkligt plundringsfylld på 800-talet, då är det förfärligt för en sån stad som Dorestad eller Quentovic i nuvarande Nederländerna och Frankrike, som var såna här stora metropoler och sög till sig plundrare som ville komma. Just Dorestad, som ligger vid Drens äldre lopp strax söder om Utrecht, den är precis i skärningspunkten mellan franker och friser och lätt att komma till England. Och det var en stor stad, 240 hektar, 80-tal brunnar. Men när vikingarna kommer på 800-talet plundras den gång på gång på gång och måste överges helt och hållet. Och där gäller även Birka. Menar, Sveriges kändaste vikingastad, Birka, det ingår lite i allmänbildningen. Det är dit anskar åker och försöker frälsa folket, misslyckas, försöker ett par gånger, nedtecknat, utgrävt björk i Mälaren. Ja, det är ingen stor stad. Den existerar kanske i 175 år, den är 7 hektar stor. Den är väldigt trång, fullt av små träbyggnader. Folk åker dit för att de behöver göra det. Har en hövitsman, lite tingsförsamlingar, en kung i närheten. Men den överlever inte vikingatiden. Den är övergiven omkring 970. När Adam av Bremen sitter och skriver på 1070-talet, då noterar han att Birka har vi ju talas om. Vi hittade den i våra handskrifter här, men den finns inte kvar idag. Unni, en gammal ärkebiskop, han åkte dit och tittade 936 och han dog där, men idag finns det ingenting kvar.
Nej, besöker man Birka nu så ser man ju ingenting av den här gamla bebyggelsen. Det man kan se är att det finns gravhögar, små kullar som liksom...
Och de är många.
Ja, och de är jättemånga. Men och de omger ju då det som en gång var själva staden, för de låg ju inte inuti stan. Och det var ju litet. Men idag är det ju helt täckt av jord och gräs och...
Alltså 700 hektar är inte mycket.
Så vill man se någonting av Birka, då får man ju åka till ett museum eller museimagasin kanske.
Det mesta är ju inte utställt.
Nej.
Men gör man det så hittar man ju skatter och märker att det här var en handelsplats. Alltså dryckesbägare av glas och såna här saker. Och det, då inser man ju att det här behöver skydd. Så det mest imponerande lämningarna man gräver fram, det är ju vallar och pålspärrar och fästningar och så vidare då för att se till att rikedomarna stannar här.
Mm.
Hur många kan ha bott här? Jag menar 7 hektar, trångt.
Max. Mellan 500 och 1000 personer?
Ja, ungefär någonstans mellan 500 och 1000.
Och man får väl kanske tänka sig då att när det var handelssäsong så var det fler och när det var, inte var det så var det betydligt färre.
Ja, och då kan vi tycka att det här är ju litet. Vadå UNESCO världsarv Birka? Ja, men det är så väl utgrävt att vi kan allt det här, framförallt gravarna. Och jämför man det med Skiringssal som Ottar lade till vid, då är Birka imponerande. Skiringssal, det ligger då 6 kilometer nordöst om Larvik vid Viksfjorden. Och det är en typisk sån där plats som man överger säsongsmässigt. Det är en sommarstad. Dit åker man för att sälja och köpa ungefär som Otta gör. Och det är inte alls lika stort som 7 hektar i Birka, utan det är små trähus, små smedjor, står tätt in till varandra. Man har hittat väldigt många vardagsföremål, alltså bryggor, brunnar, keramikskärv och så vidare då. Men det är mest man åker dit och håller marknad.
Mm.
För man hade inte mer behov. Man bygger inte städer för deras egen skull, det behövs inte. Hedeby var ju då mycket större.
Ja, för Hedeby är ju hela 24 hektar stort, så det är ju 3 gånger så stort som Birka. Och mycket större och mycket mer välplanerad med liksom gator och planlagt och så än vad både Birka och Skiringssal var. Och husen låg i rader längs raka gator och i rätvinkliga kvarter och de var liksom resta och organiserade som att det här har vi planerat, så här vill vi ha det.
Det är någon kung som har varit
inblandad. Ja, det är någon kung som har varit inblandad här. Det är inte bara att några köpmän har samlats och slagit upp lite bordar, utan det här är, får man ju kalla en stad på ett helt annat sätt. Gatorna, de leder mot hamnen, är välplanerat, och nere i hamnen så finns det flera bryggor. Så det är tydligt att här är det en person, en kung med makt, som har sagt att så här vill jag att det ska se ut på den här platsen och så här ska vi bygga och det här blir det bästa sättet.
Han ser till och med till att de små husen får egen toa.
Ja, man har egen latrin och egen brunn.
Ja, mycket noggrant. Och uppkomsten är välkänd också. Vi vet vad kungen heter. För den här historien, jag hittade den jag skrev, framförallt det den jag skrev i en bok om Karl den Store.
Mm.
För vad kung Godfred, småkung på Jylland, gör, det är att han vill ha åt sig en massa fina hantverkare som kan skapa de här prestigeföremålen. Så han går in och snor det från grannarna, ockuperar, förstör och tvingar med alla som bor i Rerik. Och Rerik, det var då en köpstad, lika liten, träbebyggd, i Mecklenburg, alltså söder om Danmark. Och tvingar med alla som bor där, som har oturen att vara där när Godfred kommer, att flytta över till den nygrundade Hedeby. Och Godfred har då traskat in på Karl den Stores frankiska vasallområde, hans revir. För de här västslaviska obotriterna i Mecklenburg, de kallar på hjälp från frankerna. Och så blev det ett litet krig mellan Frankriket och Danmark.
Märkligt.
Och då får vi skriftlig dokumentation. Det är just därför vi vet exakt hur det gick till. Så det här är alltså Godfreds kupp. Han bygger en vallanläggning, kidnappar alla de här hantverkarna och får dem att fatta att det är faktiskt bättre att bo här. Den här kungen, han gynnar oss också. Och bygger upp en vall. Och den här operationen, den lyckades över förväntan. Och snart söker sig folk frivilligt till Hedeby för att de inser att här kan vi tjäna på. De här kungarna är väldigt måna om oss. Och väldigt snart börjar man slå mynt.
Ja, och jag tänker att det är väl inte så märkligt, för har man nu besökt Hedeby, då har man ju sett vallen. Och det är ju, det är en rejäl vall runt det här, så att det måste ha känts tryggt och säkert att bo där inne. Och plus att det då är välordnat om man har fått en egen toalett.
Ja, men vi har ett mysterium. Vi vet inte var herremännen själva bodde.
Nej, man har inte, även om det här området är ganska väl utgrävt, så har man inte liksom hittat var den danske kungens representant och hans följe, var de bodde. För att antagligen så bodde ju inte de i den här stan, som trots allt, det är, jag menar, en vikingatida stad. Det är inte rent, det är inte väldoftande, utan det är trångt och det luktar rutten fisk och avföring.
Ökande svin, ja, på gatorna.
Så att där vill man inte bo om man kan undvika det. Men de måste ju ha funnits i långhus någonstans i närheten, men de har man inte hittat än.
Nej, vi vet att de har bott i närheten, för vi har hittat gravar. 12 000 gravar kring Hedeby, vissa är jätterika. Men var kungen eller hans representant bodde, det är alltså ett av alla dessa mysterier som lockar till vidare forskning. Och därmed har vi gått slut på köpmännen och handelsmännen och gått över till en massa mysterier och gissningar. Och vad är inte då lämpligare än att vi i nästa avsnitt helt och hållet går in i sagornas värld?
Ja, det tycker jag vi gör.
Ja. Vikingatida sagor, sagor om vikingar blir det i nästa poddavsnitt.
Tack och hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.